Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hej! Och god morgon.
Och god morgon på dig.
Och på dig. Söndag morgon. Just drog förbi en... Ett skyfall får man säga.
Ett skyfall, precis. Mm. Vi är ju...
Men vi är under tak.
Vi är på plats i den kungliga huvudstaden.
Ja, vi är det. Ja. Så är det.
Ja. Det är lite skillnad när det regnar här och när det regnar på landet. När det regnar på landet så tänker man, åh skönt. Eftersom det är bevattningsförbud så är det jättebra.
Ja, fast det är nog inte bevattningsförbud längre faktiskt.
Inte längre, men Nej. Så fort och det regnade så blev man tacksam.
Ja, det är sant. Ja, det behövs lite grann.
Bibliska känslor. I stan är mest under om det här rinner undan tills jag ska gå ut.
Usch, vad ska jag ha för skor, tänker man.
Usch, vad ska jag ha för snygga skor idag?
Ja. Nej, det är sant. Det låter annorlunda också. Men det är ju plåt. Vi bor ju ganska högt upp här, även om inte bara allra högst upp. Men vi bor ju liksom lite grann i takhöjd. Man hör... Regnet smattrar på plåttaken.
Mm. Det är olika sensationer. Jag tänker att min känsla för att vakna en helg i Stockholm har varit att åh vad härligt, nu kan man få riktigt fina croissanger. Men sen så öppnade det ett bageri i Skåne. Eller det gjorde det inte, utan det är en pizzabagare som bestämmer att det är härligt att producera croissanger och ett annat bröd på helgerna.
Mm.
Så nu kan man få det på landet också.
Så är det.
Så är det.
Ja, i alla fall på helgerna precis kan man få det. Här kan man få det varje dag. Men nu hade vi faktiskt frysta croissanger från Picard.
Picard, jag älskar deras grejer.
Ja, de mesta har det ganska bra. Och jag vill återigen säga, vi har inga sponsorer. Så när vi säger så här så beror det på att vi tycker det på riktigt.
Mm.
Men om Picard har massa pengar över får de gärna skicka det till oss.
Och om det är några sponsorer som känner att det säger bra grejer.
Ja. Det måste vara det mest desperata.
Ring oss, vi ringer inte er.
Man sitter och marknadsför produkter utan att få betalt för det. Det är ganska
vi bara berättar berst. Om bra saker här i livet.
Ja, okej, så kanske
det. Så tänker jag. Det finns ju dåliga saker.
Ja, ja, ja.
Vi måste ju prata om Putin.
Gud, ja.
Ja, vi måste göra det.
Ja.
Det börjar bli ganska svettigt nu. Jag kommer på mig själv med att läsa en lång artikel i Svenska Dagbladet om vapensystem.
Ja.
Och det är jag ju inte så intresserad av egentligen. Men nej. Nu får man lära sig nya grejer.
Ja. Vad var du lärde dig då? Var det om de här...
Jag trodde att Archer var det mest...
Archer. Ja, det är ju, ja, fast Archer är ju som sagt ju eldrörssystem.
Ja, du ser. Jag är inte insatt på rätt alls. Jag trodde att det var det finaste man kunde ge till Ukraina. Men det finns tydligen ett ännu mer...
HIMARS, men det är raketsystem. Det skillnaden är att är räckvidden. Jag låg i luftvärnet. Jag kan inte så mycket om
det. Och du tyckte det var kul, tror jag.
Nej, det vet jag inte om jag gjorde. Men det var helt okej.
Okay. Ja.
Ja, nej, men det är verkligen det här. Och hela den här kärnvapenmojängen är ju inte...
Nej.
Den är inte så kul alltså.
Jag hade ett samtal här i fredags med en amerikan, en äldre man som jag brukar prata med ibland. Han sitter i USA. Och som gjorde sin militärtjänstgöring i Laos och Vietnam. Han sa någonting som fick mig verkligen att tappa hela försvaret. Han sa så här, men det, han tycker fel att USA inte går in och marktrupp i Ukraina och hjälper till att stoppa upp den här saken en gång för alla. Och det är ganska snabbt innan det blir ännu större förluster. För som han sa, det här Putins kärnvapenhot, han kommer ju smälla av de här kärnvapnen ändå. Det går ju inte att förhandla med Putin. Och då slog det mig bara att det är precis det här som är vårt problem. Hur vi tänker på Ryssland. Det var någon som påpekade att det är ett problem hur Ryssland tänker på oss också. Men att vi tror att om vi avser från vissa drag så kommer det att påverka herr Putin. Jag är ganska säker på att det inte gör det. Jag tror han har rätt.
Fast alltså, jag tror inte man kan heller... Det är helt orimligt att tänka sig att det enda alternativet vi har är att starta tredje världskriget. Liksom. Det är väl inte särskilt smart. Alltså, det finns ju... Nu är det en speciell situation. Det är alltid i och för sig när det är såna här spänningar. Men om man tittar tillbaka på Kubakrisen och så vidare. Det är ju inte så att det bara var att stolpa in och att allting skulle ändå bli på ett visst sätt. Så är det ju inte. Det är klart att det finns utrymme för att hantera situationen bättre eller sämre. Sen förstår jag liksom amerikaner, särskilt amerikaner som har den där erfarenhet som man har. De är ju alltid handlingsorienterade. Alltså det finns ju någon idé. Amerikaner har alltid en idé om att man kan lösa allting med lite våld. Liksom. Men det är inte säkert att man kan göra det. Det finns ju ett problem, alltså det som jag tycker också är obehagligt egentligen. På längre sikt är det ännu mer obehagligt än det här kärnvapenhotet. Det är ju att problemet är ju att Putin inte bara låser upp sig själv och målar in sig själv i törnet. Han målar ju in hela Ryssland. Det kommer ju vara så här nu att ingen kommer ju vilja köpa gas och olja av Ryssland. Även om Putin försvinner. Eftersom man nu har sett att de kan använda det på det här sättet. Och det betyder i praktiken att det kommer inte kunna gå att återskapa rysk ekonomi. För den bygger helt och hållet på det här. Och det enda sättet man kan göra det på är att man i stort sett blir en vassalstat till Kina. Liksom. Och det tycker jag, det där både inte gott för framtiden heller, även om man löser den här omedelbara krisen.
Sen den där frågan om att gå in i tredje världskrig, vi kanske redan är där.
Fast det betyder ju inte att betyder ju inte att det är smart att eskalera hela tiden.
Ja, nej. Alltså tanken var väl att gå in i Ukraina och stödja mot Ryssland för att få ett stopp på det här hela. Sen kommer ju naturligtvis...
Men de har öppnat en front mot hela NATO. Det betyder att även vi är i krig.
Ja.
Så att jag vet inte om jag tycker att det är så smart.
Ja. Nej, och då har vi den här gasledningen som är sprängd här precis utanför Bornholm. Jag vet inte. Det var någon som sa... som jag läste i veckan, och tyvärr glömt bort namn på den personen, som skrev så här: ja, men om det är Putin och Ryssland som ligger bakom sprängningen så beror ju den på att man inte har någon användning för den här gasledningen längre. Det vill säga, man har ju redan dragit ner för att terrorisera väst med minskade leveranser och det finns en fungerande gasledning och det här är bara ett sätt att manifestera att...
Jo, så kan det ju vara. Men det är ändå, ja, visst, så kan det ju vara. Men det är ju ändå en märklig åtgärd att göra eftersom det räcker ju med att stänga av. Nu har man liksom bundit upp sig själv på ett sätt som egentligen är helt onödigt. Därför att resultatet av det man har gjort är ju att väst ändå inte vill köpa av Ryssland. Så att den där gasledningen var ju ändå död. Så det spelar ju ingen roll om man spränger den.
Men om man tänker så här då, att den här kommer ändå inte användas. Men om vi smäller av den, då kommer vi i alla fall skrämma upp folk i närområdet.
Jo, jag vet, vi kan spekulera jättemycket. Vi vet inte vem som har gjort det.
Nej, men det är klart vi gör det, men det är liksom, det är precis det alla gör nu. Vi måste ju prata om hur ser vi på det, vad skulle kunna vara förklaring.
Jo, visst. Men det mest intressanta jag läste den genren, det var väl det. Jag tycker det är jättekonstigt att det inte har blivit någon snack om den. DNs artikel igår, som handlar om hur svenska fartyg, örlogsfartyg, la ut från Karlskrona och cirklade runt de här områdena 2 dagar före sprängningen. Och rörde sig precis över de här punkterna flera gånger. Det tycker jag är en intressant sak.
Vem var det som skrev då? Var det Mikael Holmström?
Nej, han är väl inte på det längre. Det var kanske det. Men jag spelar ingen roll, det var inte han i alla fall. Men det var någon av deras Mm. Jag tyckte det var intressant, inte för att jag har en aning om vad det betyder. Om det betyder att man har fått något tips eller om det betyder att man på något sätt har någon slags information som man inte berättar om eller vad det nu är för någonting, jag vet inte. Eller om det bara är en slump, men det verkar ganska osannolikt att det bara skulle vara en slump.
Det var ju någon i Försvarsmakten som för några dagar sedan uttalade att vi ser allting, vi vet allting som händer här. Mm. Och det skulle jag säga att det där var väl ett uttryck för det. Man har vetat att någonting är på gång. Och som jag också läste, amerikanerna varnade för ganska lång tid tillbaka för att någonting av den här sorten kommer att hända.
Så att jag menar, det finns det ju även amerikaner som tror att det är USA som har sett till att spränga dem.
Jo, det kan man också tro.
Jag tror att man fortfarande ska vara en aning försiktig med att dra slutsatser om exakt vad som har hänt.
Ja. Men det som jag tycker var mest berörande egentligen, väldigt bra journalistik, är när New York Times har ju kommit över avlyssnade samtal mellan inryckta ryssar i Ukraina och deras släkt och vänner i hemma.
Mm.
Och har ägnat ganska stor tid åt att verifiera att det här är autentiska inspelningar, och sen har man ägnat 2 månader åt översättningarna och redigeringarna. Och när man pratar om krigsskildringar, det här är ju liksom en modern krigsskildring. Vi får höra korta avsnitt ur samtal hur soldater på marken i Ukraina upplever det de gör, och också hur deras olika personligheter spelar in.
Mm.
Någon säger åt sin släkting i Moskva att gå och liksom tinga på en sån här lägenhet. Varför säger du så? Ja, vi har kommit över så här mycket pengar och det är den här summan i rubel. Vi har råd att köpa en lägenhet nu.
Mm.
Och då svarar uppenbarligen den här kvinnan på hemmaplan: gå och lägg tillbaka de där pengarna.
Mm.
Och han säger: aldrig i livet, jag har en lägenhet i fickan.
Mm.
Andra människor drabbas av tvivel, samvetskval. Vi blev uppmanade att skjuta 3 personer
som gick
förbi oss.
De beskriver ju massiva avrättningar. Det är någon som beskriver hög med lik som han ser slutet och sådana där saker. Expressen körde en del av det där också som de har väl tagit ur New York Times. Ja. Nej, men det var väldigt intressant och obehagligt förstås. Men bra journalistik.
Mycket bra journalistik.
ändå ett lite lättare spår.
Mm.
Svenskan idag så har de en bild på Zelensky. Ukraina har ju då ansökt om NATO-medlemskap. Han står mellan talmannen i Ukraina och premiärministern. Och han ser ut som en liten hobbit. Titta på de här killarna. Ja. Är han så där liten, eller är talmannen och premiärministern jättelika?
Jag har nog en känsla att han kanske inte är så lång och stor. Men vad jag tänkte på är att Han har ju ett väldigt fint ansikte. Ja. De andra 2, ursäkta, men ser lite ut som förbrytargalleriet.
Ja.
Så man förstår ju att den här skådespelaren, och det ser man ju aldrig inför en kamera. Det görs ju inte sådana jämförelser. Där ser man ju bara hans uttrycksfulla ansikte.
Det är något Tom Cruise-artat över honom. Tom Cruise är väldigt liten också.
Ja,
det är någonting också. För att det är också roligt att man ser den här bilden. Så det är inte bara det att de är mycket ett huvud högre än man är. Deras huvuden är 2 gånger större. Det är en fantastisk bild.
Ja, det är det faktiskt.
Ja, det är faktiskt.
Ja. Du, sen har vi ju varit på bio.
Just det, i Borrby.
På en av Österlens äldsta biografer. Ja. Det är ju helt underbart. Det var fullsatt.
Det var fullsatt, och det var ändå en extra föreställning.
Och filmen var?
Bränn alla mina brev, baserad, alltså den som handlar om Sven Stolpe, Karin Stolpe och Olof Lagercrantz, skriven av Alex Schulman, Sven Stolpes
barnbarn.
Det var bra skådespelare, men platta karaktärer tycker jag.
Ja, det hände inte så mycket. Och det var ju, eller hände inte så mycket, det gjorde det kanske, men det hände inte så mycket med personerna i deras karaktärsteckning. Jag läste någon recension som gick ut på att det gick åt väldigt mycket tid åt att beskriva just Alex Schulman-karaktären själv, och det gjorde det. Sittande i ett stort fint bibliotek. Man fick nästan en känsla av att han hade ett lika stort och fint bibliotek som morfaren hade.
Fast modernare.
Det var liksom ett sånt antal, jag vet inte, varumärkesbyggande scener som kanske inte ledde så.
Där är ju ingen gestaltning, utan det är ju nästan bara inre monolog.
Ja.
Man får se hans ansikte och sen en inre monolog. Och det, nej men, alltså, men det som jag slogs av lite grann, det är ju det här, det är ju att personerna blir rätt stereotypa. Alltså Sven Stolpe är bara en misogyn, elak sadist. Mm. Och Olof Lagercrantz är bara en drömmande romantiker, finkänslig. Och måste jag väl kanske deklarera att mina lojaliteter som gammalt ligger mer på Stolpe-sidan än på Lagercrantz-sidan, även om jag håller med om att Lagercrantz skriver bättre än Stolpe. Men det blir just det här blir ju platt, för det är också det, för att det handlar ju egentligen om relationen mellan Sven och Karin Stolpe. Mm. Och de hänger ihop hela livet. Trots då det här dramat som utspelas på tidigt 30-tal och som är så, vad säger man, omskakande för dem. Men jag tycker att det blir svårt att begripa hur den där relationen fortsatte och resulterade i barn och allt möjligt med den här historien. Och jag tror att man missar en del, både när det gäller beskrivningen av Lagercrantz och beskrivningen av paret Stolpe. Och det är liksom deras intellektuella gemenskap. Den finns inte riktigt där. Man, alltså om man inte vet någonting om Sven Stolpe till exempel innan man ser filmen, vilket jag tror de allra flesta som ser filmen inte gör numera, så har man ingen aning om vad han skriver. Man har ingen aning om att han är katolik. Man har ingen aning om någonting av det som liksom definierade Sven Stolpe egentligen intellektuellt.
Och sen får man en känsla av att Karin är en staffarsfigur. Ja, den här återvärda kvinnan som går omkring och ler lite mystiskt och är, citat, översättare. Och liksom verkar inte ha något. Och hon omtalas av Sven Stolpe som att hon är en fantastisk intellektuell kapacitetsfyra. Mm. Men det förstår märks inte. Och sen förstår man faktiskt inte heller varför hon stannar kvar i det här. De är ju precis i 20-årsåldern. De har inte barn. De skulle kunna välja om sitt liv. Men det gör inte.
Sven Stolpe har en revolver.
Jo,
men det verkar lite överspänt kanske.
Jo, ja. Nej, men den är lite överspänd i karaktärsteckningen. Ja. Sen så tycker jag att det är fascinerande att en person som Sven Stolpe beskrivs bara som en taskig och hämmad personlighet. Och jag tänker på det naturligtvis eftersom jag just har avslutat hans böcker om den heliga Birgitta i Sverige och i Rom. Ja. Och där han ju har en enorm förmåga till inlevelse i en intellektuell kvinnas liv och kallelse och så vidare. Ja. Och jag skulle säga att den delvis liksom speglar katolicismen, men inte alls i den utsträckning man skulle kunna tro, utan han försöker verkligen förstå fenomenet den heliga Birgitta, och där han till exempel kallar henne för en, han säger nästan att hon skriver ledare. Alltså hon har ju rasande pamfletter som hon utslungar mot världsledarna i den krets, där, den sfär där hon finns. Och jag menar, har man den förmågan att göra det i vuxen ålder, så tror jag att man kunde spåra det hos den unga personen också. Jag trodde att han var en sån hämmad skitstör.
Nej, men jag läste ju ganska tidigt hans romaner, och det där finns ju en sån här formulering i filmen, jag vet inte om det kom från boken, jag har inte läst boken, men att de säger liksom, Sven Stolpe skriver bara samma roman om och om igen, och den handlar liksom om en kvinna som är
otrogen.
Och det är ju inte sant. Alltså, några av de intressanta saker, han skriver ju till exempel i ett parti i filmen, så pratar Olof Lagercrantz, som han har skrivit någonting om TBC som liksom var härjade då. Men i Dödens väntrum var det ju Sven Stolpe som skrev, och sen skrev han ju till exempel Sakrament, som, och där är han ju jätteintressant, för det fanns ju då en ny väckelse under den här epoken när Sven Stolpe fortfarande var ganska ung, som bestod av Oxford-rörelsen, och den drog åt det katolska och så mera. Och den var ju intellektuell också i väldigt stor utsträckning. Alltså den fanns ju, den var inte en så mycket folklig väckelserörelse, som det var en intellektuell väckelserörelse. Och den var ju han en del av och skildrade, och det tycker jag är intressant, det är ganska ont om svenska romanförfattare som har religiösa motiv på det där sättet. Och det är ju också någonting som är intressant.
Det känns som att fighten mellan Lagercrantz och Sven Stolpe kanske hade lite andra dimensioner än Karin Stolpe. Men det är också så att karaktären som då är Alex Schulman i filmen uppför sig ju som en skit och går igenom någon typ av livskris. Och där kan man väl tycka lite grann att han liksom försöker anspela på något sorts arvsynd. Att i hans familj så går det i arv det här med att man uppför sig illa i familjen. Man är arg och man bråkar med andra. Jag skulle vilja säga så här, jag tror att det är lite mer komplicerat än så. Det finns också något försvar för att man ska liksom placera skulden för sitt sätt att fungera i sin familj i den här i upptakten i filmen som jag har lite svårt att köpa. Det är ju trots allt så att Alex Schulman i verkligheten och hans karaktär har ju barn och är själv en förälder och borde kanske koncentrera sig lite mer på hur man själv fungerar och lite mindre på att man haft en taskig morfar och en... Ja, men jag ser det här som kulturell branding. Det är liksom varumärkesbyggande.
Och sen tycker jag också, sen är det intressant tycker jag att det gör svenska filmer om den här typen av kulturhistoria som det ändå är. Liksom. Ja. Att även om jag kan efterlysa att man skulle få veta mer om de här personerna, just därför att jag tror att de flesta som ser de här filmen inte riktigt kan Sven Stolpe och Lagercrantz, så särskilt inte de som är lite yngre, så tycker jag ändå att det är kul att det plockas upp.
Men jag måste bara tillägga det att hela salongen där vi såg den här, som då var en extra föreställning och slutsåld, den var ju full med människor med lite vitare hår än du och jag.
Ja, absolut. Det tror jag också. Det var det ju. Men jag är inte säker på att de kan särskilt mycket om det här heller. Jag tror inte att det var många år sedan någon läste Sven Stolpe tyvärr. Så att det...
ja.
Men från det ena till det andra. En rolig sak. Priser. Och nu ska vi inte prata om Nobelpriset som alla börjat prata om nu. Liksom, för nu är det snart dags igen. Utan det första stipendiet till minne av Lars Vilks.
Ja.
Såg du vem som fick det?
Just det, Sara
Kristoffersson
fick
ja, det.
Det
tycker jag var roligt.
Välförtjänt.
Ja, det var verkligen kul. Sara Kristoffersson är ju hon på Konstfack som skrev om, hamnade i trubbel på Konstfack helt enkelt för att hon reagerade mot den här idén om att man måste avskaffa namnet Vita havet för att den var rasistisk. Och sen skrev en utmärkt bok om det här. Och Hela havet stormar heter den. Och jag tyckte det var kul. Det var en rätt rolig jury också. Jag såg att Christer Thelin satt med. Men sen var det var en ganska stor blandning av folk. Elisabeth Olsson Wallin satt med och några andra. Men jag tycker det var roligt att de gav det just till Kristoffersson. För att det känns som att då har man förvaltat Lars Vilks arv. Ganska väl.
Ja, han drog sig ju inte för att ställa sig på en egen kobbe och tala sanning.
Nej, och också, men också liksom att man håller det. Det finns ju liksom också någon slags... alltså Lars Vilks, det han höll på med mycket var ju att plocka isär och studera och kritisera kanske hur konstvärlden fungerade.
Och alla reaktioner blir en del av konstverket.
Ja, och men det här är ju någonting som hon också har gjort liksom på sitt sätt. Att hon, för det, ytterst så handlar det inte om en enkel strid på konstverket. Det handlar ju om hur fungerar den konstnärliga världen. Och det är ju precis vad Lars Vilks var inne på också. Det tycker jag var roligt.
Ja, det var förtjänt. Nu ska vi bara två ord om vad det blir för mat.
Idag?
Ja.
Men det bestämmer ju inte vi.
Nej, men jag vet. Men jag har ett förhandstips. Vi är bortbjudna.
Ja, just det.
Och vi ska få grillad piggvar.
Ja, just det. Underbar. Det har sagt. Och nu har det sagt så många gånger, så nu går det inte att backa.
Nu går det inte att backa.
Vårt värdfolk måste ut på stan och leta efter piggvar.
Ja.
Men det blir bra.
Men då säger vi så.
Så det är trevligt att vara i Stockholm om man får piggvar till
middag. När man får piggvar till middag, det är underbart.
Mm. Ja, men vi ger oss för idag.
Tackar vi för det.
Ja, och så hoppas vi att det inte smäller någon bomb innan mitt på veckan så vi får höra oss igen.
Ja,
ja.
Fint.
Bra, hej.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.